Jag heter Erik Skylt.
Och jag heter Per Johansson.
Och det här är alltså den andra säsongen av Myter och Mysterier. En poddradioserie i 10 avsnitt som kommer handla om Bibeln på ett eller annat sätt.
Hela säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Och det betyder alltså att 318 personer har samlat in över 150 000 kronor. Vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trodde på vår idé och valde att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer, vilka är Hans Bolin på Atlas Balans, som bygger världens största plattform inom hälsa och friskvård för att hjälpa oss förstå människan och kroppen. Och det är genom ny kunskap om kroppen förmedlad på ett enkelt och modernt sätt med effektiv kroppsbehandling.
Och det är också det gyllene Rosenkorset, en skola som över världen arbetar för andlig förnyelse. Mer om det gyllene Rosenkorset hittar ni på deras Facebook-sida. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och Mysterier.
Tänk om det verkligen var något som gick fel. Tänk om det var något oerhört centralt och viktigt som försvann. I dagens program ska vi på allvar börja närma oss det mysterium som ligger i botten av hela den här säsongens studier av Bibelns berättelser. Det handlar om ett evangelium som försvann. Om en person som verkade stå Jesus oerhört nära, men som i den kyrkliga historien snart kom att spela en helt annan roll. Men trots allt så finns hon fortfarande kvar i Nya Testamentet, i små berättelser och antydningar. Och läser man dem noggrant så framträder något oerhört radikalt. Dagens program har rubriken Maria Magdalena.
Det finns en gestalt i Nya Testamentet, eller rättare sagt i evangelierna, som jag tycker är kanske den intressantaste av allihop förutom Jesus själv. Och det är Maria från Magdala. Hon kommer fram i texterna som otvivelaktigt oerhört viktig. Men samtidigt lite egendomligt fragmentariskt omnämnd. Man förstår av sammanhanget av vad hon gör att hon är väldigt viktig. Men den vikten kommer aldrig fram uttryckligen i evangelierna. Om vi läser några citat här från Lukas evangeliet och Johannes evangeliet, så ska vi se hur hon skildras. Första gången hon nämns i Lukas evangeliet, det är i kapitel 8, så står det om kvinnorna som följde med Jesus. Så står det så här: därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Det här med de 7 demonerna som for ut ur Maria från Magdala, det förklaras inte vidare överhuvudtaget. Och det är oklart vad sjutton det är frågan om här. Och jag tänker inte gå in på det här nu heller, för då blir det ett problem i sig. Utan det är annat vad gäller henne som är av större intresse. Men vad man kan notera i det här citatet är att de här kvinnorna, vissa av dem är ju alltså oerhört högt uppsatta i samhället. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Och det står också att de hjälpte dem, det vill säga lärjungarna och Jesus, med sina tillgångar. Det vill, med andra ord, Jesu uppdrag finansierades av kvinnor, skulle man kunna säga, enligt den här texten. Rätt så anmärkningsvärt, skulle jag säga. Nästa gång hon nämns i Lukas evangeliet står det så här: medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Den här Maria, då står det ju inte uttryckligen att hon är Maria Magdalena, men det brukar många uttolkare ha genom tiderna här identifierat henne, de två, så att säga. Maria här med Maria Magdalena. Hon lyssnade alltså till Jesus. Viktigt. Sen nämns hon några gånger i Johannes evangeliet. Där står det till exempel så här i kapitel 11: en man som heter Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Tydligen samma Maria och Marta då som Lukas nämnde. Fast han skriver ingenting om Lazarus. Men här blir det liksom en längre berättelse här om Lazarus som uppväxt från de döda, som det sägs. Så jag ska inte läsa mer i det, jag bara noterar det. Sen kommer ett av de mest intressanta styckena här. Ett av de två mest intressanta. I kapitel 12 i Johannes evangeliet: 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Det här opponerar sig Judas Iskariot mot då. Han tycker han ska inte slösa dyrbar olja. Det var extremt dyrbart det här hon smorde honom med. Det kunde räcka till hur mycket almosor som helst, tyckte han. Det här med smörjandet är ju intressant, för smörjande i Bibel har alltid en koppling till kunglighet.
Så det hon gör där är att hon i princip smörjer honom till kung, eller?
Vi har ju det här ordet messias kommer från det hebreiska ord som betyder den smorde. Så det är alltså Maria Magdalena som gör Jesus till messias, skulle man kunna säga. Där finns det så mycket symbolik så det är helt enormt rikt material och brodera ut i alla möjliga riktningar. Vi citerar vidare dock. I kapitel 20 kommer det andra riktigt betydelsefulla stycket apropå Maria från Magdala. Fortfarande Johannes evangeliet alltså. Tidigt på morgonen, efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven, alltså där Jesus har lagts efter korsfästelsen, och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Och så står det här om hur de konstaterar att den är tom. Och sen gick de hem igen. Petrus och den här andra lärjungen, de gick hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jag fortsätter lite till om det där. Det intressanta här naturligtvis är då två saker. Det ena är att det är Maria som först upptäcker att graven är tom. Det är också Maria Magdalena som, till skillnad från lärjungarna, som springer därifrån av oklar anledning. Som står kvar och gråter. Och djup sorg. Och i denna djupa sorg så uppenbarar sig två änglar för henne och säger att hon behöver inte gråta. Och så vänder hon sig om och så står den uppståndne Jesus där. Så hon är den första som överhuvudtaget ser och kommer i kontakt med den uppståndne Jesus också. Så bara av de här citaten så är det ju väldigt uppenbart att Maria Magdalena måste ha haft en mycket speciell relation till Jesus.
Mm. Och ändå så står det så lite om henne. Alltså, är det här som det du har läst nu, är det allt som finns?
Ja, det är ett par ställen till där man skulle kunna hävda att det handlar om henne. Men i princip, ja. Men det är ju två saker som står ut då, som jag nämnde. Att hon smörjer honom. Och att hon först ser honom som uppstånden. Och att hon uppenbarligen bryr sig mer om honom än de andra två lärjungarna på ett sätt då i den här, inför den tomma graven. Nu finns det faktiskt en källskrift till som inte ingår i Bibeln.
Jaha.
Som har mycket intressant att förmedla när det gäller Maria Magdalena. Den här texten går under namnet Maria Magdalenas evangelium.
Okej, och var, när hittades den? Eller vad har den för ursprung?
Den försvann ur historien på ett tidigt stadium. Ungefär samtidigt som Maria Magdalena försvann ur historien. Maria Magdalena har ju i senare kristen tradition från redan på ett tidigt stadium utmålats som en ångerfull sköka. En omvänd hora. Det där har ingen grund. Finns ingen grund för det. Vare sig i Bibeln. I texten. Eller i det här. Andra texter där hon figurerar. Från äldre tid. Inte bara det här Maria Magdalens evangelium. Utan även i en del så kallade grossniska skrifter. Så det är rent påhitt. Så kan man fråga sig efter motivationen bakom det här påhittet då. Varför är det, för att återigen tyder det för mig på att hon måste ha varit väldigt viktig. För att det är bara om någon är väldigt viktig som man överhuvudtaget bryr sig om. Och gör så att säga skriva om historien. Till hennes nackdel då får man ju säga i det här fallet. Så uppenbarligen var det krafter i rörelse, intressen i rörelse som ville göra henne mycket mer perifer än hon uppenbart måste ha varit. Och hur icke-perifer, hur central hon faktiskt var, det framgår väldigt tydligt av den här andra källan då, Maria Magdalenas evangelium. Den kom till kännedom i slutet på 1800-talet. 1896 så dök det här manuskriptet upp på en antikvitetsmarknad i Kairo. En tysk forskare som heter Karl Reinhardt som köpte den och tog med den hem till Berlin. Och så kunde det konstateras då att det var en kodex det här. Alltså ett bundet manuskript. Så våra böcker. Skriven på koptiska. Tillsammans med tre andra skrifter också. Och den här Maria Magdalenas evangelium då är inte fullständigt. Utan det är ett ganska kort fragment av vad som måste ha varit en större text. Men det intressanta nu då är åldern här. Själva manuskriptet är från 400-talet. menar man. Men det råder hyfsat stor enighet om att det har skrivits någon gång under 100-talet. Så det betyder att det ligger egentligen bara en eller högst två generationer efter Jesus. Det ligger närmare, jämfört med en del gnostiska skrifter, ligger det här närmare Jesus i tiden. Det är ju intressant med tanke på vad vi sa om källäget i tidigare program.
Och det där kanske man har lyckats avgöra med hjälp av att analysera blick eller handstil eller ord. Nej, ja, ord måste det väl vara då.
Ja, jag vet inte på rak arm hur man kom fram till detta, men det verkar ju vara ganska säkert. Det intressanta dock, verkligt intressanta, är vad det står här nu då. I den här texten så presenteras Maria som inte bara en jämlike till de manliga lärjungarna, utan som faktiskt en ledare i den tidiga kyrkan. Och det antyds att hon är Jesu änka. Och tydligen hans främsta eller primära andliga efterföljare, alltså den främsta bland lärjungarna, som har den mest fullständiga insikten i vad Jesus egentligen ville säga. Och det står lite grann om vad han har sagt också då. Alltså det här är då den riktiga inre esoteriska Jesu lära som skymtar här i den här texten. I den här texten då så tas det avstånd från föreställningen att lidande och död är vägen till det eviga livet. Det görs klart att Maria Magdalena var absolut inte någon prostituerad. Rätta liksom till den här falska propagandan som tydligen redan då börjat sprida sig. Det presenteras också i den här texten ett klart och liksom tydligt argument för att kvinnor kan visst vara ledare. Och det finns en skarp kritik av illegitimt maktutövande, skulle man kunna kalla det, och en kritik av vad man också skulle kunna kalla en utopisk vision av andlig perfektion. Det finns en varning för dem som skulle kunna få för sig att det är viktigt att följa någon heroisk ledare och att lyda en uppsättning lagar och regler. Istället så uppmanas lärjungarna att söka människans sanna natur inom sig själva. Och när Maria har då förmedlat det här som i texten framställs som att det här har hon lärt sig av den uppståndne Jesus. När hon har förmedlat det här till lärjungarna så börjar det bråk. De protesterar. De blir rädda och oroade och allmänt besvärade. Och särskilt två av lärjungarna liksom går till attack. Andreas, han säger att det var en konstig lära det här. Den kunde inte acceptera något så konstigt. Det stämde inte med hans. Och han tyckte att det betydde någonting. Ännu värre framgår Petrus, som direkt förnekar att Jesus överhuvudtaget skulle kunna ha gett en sån här avancerad, förmedlat sån här avancerad undervisning till en kvinna. Det liksom upprör honom enormt. Att Jesus skulle ha föredragit henne framför dem gör hon ännu argare. Så här har vi då indicium på en tidig, oerhört skarp kontrovers i den tidiga kyrkan.
Och det intressanta här är ju att säga att dateringen verkligen stämmer då. Att det här är från 100-talet. Även om ingenting av det som står här är sant, det vill säga att Jesus har haft den här relationen till Maria Magdalena, så finns det ändå någonting i den tidiga Jesusrörelsen som gör det möjligt att skriva den här texten.
Precis.
Det finns en sån här grupp som ställer sig bakom det här. Och det är ju otroligt intressant.
Ja, visst är det.
Så att man kan ju vända. Det spelar ingen roll om det har en. Det är klart det spelar roll om det har en koppling till Jesus. Men även utan den direkta kopplingen så är ju det här ett oerhört starkt indicium på att den tidiga Jesusrörelsen hade en helt annan radikalitet än vad vi känner till idag.
Ja, i högsta grad. Och faktum är att jag personligen skulle jag säga att det här, om man tänker på motivationer här. Jag brukar alltid fråga mig om bakgrunden till yttranden, vare sig det är text eller tal, text här i det här fallet då naturligtvis. Vad är motivationen bakom att överhuvudtaget i det här sammanhanget producera en text som uttrycker detta? Vem skulle kunna ha anledning att göra det? Säg att det här är påhittat i någon mening. Att det finns någon falang inom den tidiga kyrkan som hävdar det här gentemot i synnerhet Petrus då. Vilka är de? Och varför Maria? Och då ska man komma ihåg det här jag citerade från Johannes evangeliet framför allt om henne. Hur central hon faktiskt framställs där.
Just det.
I förbefarten på ett sätt.
Ja.
Men ändå, man har verkligen inte kunnat utesluta hennes Nej. Roll. För att hade man gjort det så hade andra som var med kunnat säga apropå den här texten att men Maria då? Det var ju hon som upptäckte att graven var tom. Det var ju hon som smorde Jesus. Kan ju inte liksom radera ut henne. Hon måste ju vara med. Ja, okej då. Vi vill ta med henne då.
Ja.
Men vi gör inte det till något huvudnummer.
Nej.
Ungefär. Det där är ju hela komplexet här är någonting som liksom stödjer tesen att Maria måste ha haft en central roll. Och vilken var då denna centrala roll? Vad innebar den egentligen? Det framgår inte av Johannes evangeliet eller av Lukas evangeliet. Även om man kan uttyda en hel del underförstått. Det här med att hon lyssnade i Lukas evangeliet. Det här med att hon tydligen stod Lazarus nära som var Jesus kär vän som han återuppväckte från de döda. Redan där har det någonting även teologiskt centralt.
Mm. Men så här då. De här 12 lärjungarna som Jesus drar runt med under några år. Varför fattade de inte att det här var viktigt för honom? Förstår du?
Ja, det är väl egendomligt. Det är inte alla som det är ju vissa som framställs som mera fientligt inställda här och i synnerhet Petrus då.
Ja. Å andra sidan är det ju inte sällsynt att en grupp håller samman hyfsat bra så länge ledaren är med.
Ja,
och sen när ledaren försvinner så blir det liksom kaos.
Nej, vad det här handlar om i förlängningen och det kan man ju se av den efterföljande historien. Vad det här handlar om i förlängningen är ju vem som egentligen ska ta över den ledande rollen bland Jesu närmaste lärjungar.
Ja.
Alltså vem ska föra den traditionen vidare här? Vem ska föra budskapet vidare? Vem ska se till att den här unika, om vi kallar det för uppenbarelse nu då, utan att lägga någon nödvändig sedvanlig teologisk innebörd i det hela. Vem ska se till att den här uppenbarelsen som han är och står för och förmedlade inte rinner ut i tidens sand liksom?
Mm.
Det är ju det här Maria Magdalenas evangelium handlar om egentligen. För det är ju, den här kontroversen är ju central här. Maria framställs som den som är den egentliga, faktiska, om man så vill, esoteriska arvtagaren till Jesu sanna lära. Petrus, som blir den som är grundstenen i det som blir katolska kyrkan, opponerar sig. Och vem vinner historiskt sett? Det här manuskriptet försvinner ur historien och återupptäcks först nästan 2000 år senare.
Mm.
Under tiden har Petrus, den petrinska kyrkan, växt till en världsmakt.
Mm. Samtidigt så finns det ju någonting i det här som aldrig heller har dött helt.
Ja, visst.
För det är ju det som är, kanske är det ett av de mest intressanta mysterierna, hur den här då Maria-traditionen faktiskt funnits lite under ytan hela tiden. Som en mörk, dold underström.
Där finns det ju då en intressant, man brukar kalla det för en legend, men den skulle ju kunna faktiskt ha en historisk bakgrund. För det finns en berättelse som har traderats vidare under genom århundradena här. Som säger att Maria, ett par andra kvinnor och ingen mindre än Josef av Arimatea.
Precis, och den Josef är det han som kommer med örter till den döde Jesus.
Ja, och det är också han som Jesus undervisar om natten vid ett tillfälle.
Ja, just det.
I Johannes evangeliet, som jag tror vi faktiskt har pratat om i ett tidigare program.
Det har vi.
Så han stod också Jesus väldigt nära. Han framställs aldrig som en lärjunge. Nej. Men han måste ha stått nära.
Men du, jag måste bara säga det. Det kanske blir ett sidospår som vi inte kan utveckla här. Men man börjar ju undra vilka de här 12 lärjungarna egentligen är.
Ja.
Det verkar inte vara... Han använde dem som någon typ av projektionsyta i sina berättelser. Men inte riktigt de som får ta del av alla hemligheter.
Nej, det är också någonting som framgår så småningom väldigt tydligt i evangelierna egentligen. För att det finns många berättelser där om hur de inte fattar vad han säger.
Nej, precis.
Och så försöker han förklara en gång till. Och så säger till slut, så är det nästan som att man tappar tålamod. Och så säger han, den som hör, han må höra. Ja. Liksom.
Det är lite som att han har valt ut de här 12 just för att de inte fattar. Och sen så har han några förtrogna, Maria då, kanske den här Josef, Lazarus också, som är hans liksom innersta krets. De har redan fattat allting.
Ja, just.
Så de behöver han inte berätta några liknelser för. De är ju redan med på tåget.
Nej, och antagligen av ett antal spekulativa skäl i och för sig. Också den här lärjungen som han älskade, som skulle kunna varit Johannes.
Just det.
Som skulle faktiskt kunna varit författaren till Johannes evangeliet. Mm. Eller åtminstone stått den författaren väldigt nära som ett ögonvittne.
Precis.
Och det är ju intressant, och det är ju där också de viktigaste sakerna. Om Maria Magdalena finns i evangelierna. Det finns just i Johannes evangeliet.
Just det.
Och det finns ganska många akademiska bibelforskare, exegeter, som menar att Johannes evangeliet är av olika skäl det historiskt mest pålitliga av de 4 evangelierna, vilket är ganska intressant med tanke på att det samtidigt är det mest filosofiska och andligt djupa evangeliet. Mm. För det finns en massa detaljerade, alltså specifika miljöbeskrivningar till exempel, där saker och ting händer i Johannes evangeliet, så man vet arkeologiskt att de platserna faktiskt fanns och så vidare.
Mm.
Så att det verkar väldigt starkt förankrat i den konkreta historien trots sin andliga överbyggnad.
Ja.
Och om då Johannes evangeliet är det som ger mest kött på benen när det gäller Maria Magdalena, det säger ju också någonting.
Men tänk om det är så här då, att vi här kan skönja en typ av 2 grupperingar kring Jesus.
Mm.
En som till stor del har förstått hans lära. De behöver han ju inte undervisa. De är redan med. Och sen är det en grupp som faktiskt inte har förstått hans lära, men som Jesus tar med för att han hoppas att de en dag ska förstå den.
Just det.
Och det är lärjungarna.
Ja.
Och i olika hög grad så förstår de då hans lära. Men när Jesus då lämnar scenen så uppstår splittringen. Och splittringen är inte så total så att evangelierna i sin fullhet faller över åt den ena sidan. Utan de är fortfarande en blandning av de här då.
Just.
2 sidorna, den yttre och den inre.
Ja.
Men längre fram så blir den yttre då dominerande när den här rörelsen får mer världslig makt. Samtidigt som den här inre rörelsen aldrig dör, för att det är inte bara att du och jag kan sitta som moderna människor och återuppväcka det här. Det som jag sa, det finns ju hela tiden där i bakgrunden.
Ja, det har funnits som en underström hela tiden. Man kan ju urskilja flera så kallat esoteriska kristna strömningar som genom historien egentligen. Som bara tidvis verkar ha kunnat utöva ett visst inflytande inom säg katolska kyrkan då. Kanske tydligare ibland i den östliga kyrkan, men inte dominerande på något sätt där heller. Och det är ju, de har ju gått under lite olika namn. Jag tror den som man kan stöta på oftast om man studerar sådana här saker är det som är den johannitiska kristendomen. Och där är det faktiskt två olika strömningar. En som utgår från Johannes döparen, som alltså inte är en direkt Jesus-tradition då på samma sätt. Och en annan som utgår från lärjungen Johannes då, påstådde författaren till Johannes evangeliet. Men sen finns också då den här traditionen som utgår då från Maria Magdalena. Och det är då det blir intressant det här med vad som hände med Maria och de andra kvinnorna och Josef av Arimatea. Som
just efter det. Jesu död. Det var där vi var, ja.
Som efter Jesu död seglade iväg över Medelhavet. Av skäl som inte har bevarats. Men de kanske var någon sorts nödvändighet. De seglade iväg i alla fall. Och hamnade så småningom i sydöstra Frankrike. Och där levde och dog då Maria Magdalena. Eller möjligen att hon dog någon annanstans. Men vad man kan konstatera historiskt är att det finns en massa kyrkor och traditioner om just Maria Magdalena i sydöstra Frankrike. Så det är ju lite märkligt. Varför just där liksom? Och så den här historien om att hon faktiskt kom dit. Och inte nog med det, i andra traditioner säger att hon också födde barn. Jesus barn då. Det här är ju inte belagt i några direkta källor egentligen. Det finns senare traditioner som hävdar detta i så kallade esoteriska traditioner. Så där kan man säga att ja, det är väl inte omöjligt, i princip inte omöjligt, men man kan inte säga att det är på något sätt bevisat historiskt sett. Mm. Men och den, det är ju i Provence också. Det uppträder mycket intressanta saker som katolska kyrkan får besvär med genom århundradena. Och det är också där till exempel de här medeltida trubadurerna som hyllar den kvinnliga principen dyker upp.
Just det. Men är det här området där de här katarerna dyker upp också?
Ja, det är det också. Mm. Hur mycket det har med det här att göra, det är för mig oklart. Det vågar jag just nu inte spekulera i. Men tydligen, så mycket kan man ju konstatera då, även när det gäller dem, att det här området har haft en väldigt speciell karaktär genom hela den europeiska historien i förhållande till katolska kyrkan. Mm.
Men om vi går tillbaka till Jesus och tittar på hans, om vi säger att det finns den här då, de två grupperingarna. Mm. Och så tar vi med oss lite tematik från tidigare program om manlig och kvinnlig princip.
Just det.
Och så tittar vi på vad är det Jesus egentligen säger.
Mm.
Alltså, om jag ska göra en väldigt snabb, lite skissartad analys, så skulle jag säga så här att Gamla testamentet är väldigt patriarkalt, även om det går att hitta då fickor av någonting annat. Ja, till exempel det vi talade om, visheten, tidigare program. Men det är överlag mycket berg, öken, torka, strid, kamp. Det är tempel som byggs, det är tempel som raseras. Vad är det som kommer in med evangelierna? Ja, det är framförallt vatten.
Mm.
Och i den gamla symboliken så är ju vattnet ofta kvinnligt. Och vattnet är väl också likt vinden en del av anden.
Mm.
Det flyter vart det vill. Det är fritt. Det är någonting annat än det här fasta berget som är då starkt men orubbligt på något sätt. För det är ju så allting börjar egentligen. I Jesus då. Framförallt i Johannes evangeliet. Börjar med dopet.
Vatten återkommer gång på gång i synnerhet i Johannes evangeliet. Ja. Det figurerar i de andra evangelierna också. Men i Johannes tycks det ha en särskild vikt.
Mm.
Det börjar ju med att Jesus döps av Johannes i Jordan.
Mm.
Hans första under är när han förvandlar vatten till vin. Precis. Under ett bröllop.
precis.
Som vissa menar var hans bröllop med Maria Magdalena.
Alltså, just det. Mm.
Så där är någon alkemisk historia där. Kan dölja sig där också. Och Jesus uppträder i evangelierna ofta i samband med vatten. Han åker båt och
Han går på vattnet.
Han går på vattnet och det är mycket, mycket prat om fiskar och fiskare och man ska fiska själar. Och
ja.
Vattnet är väldigt betydelsefullt.
Precis, och den första symbolen för kristenheten är ju också fisken.
Precis.
Det är ju långt senare som korset kommer som den här tydliga kristna symbolen.
Det finns det ju två berg. Det ena är det som har gett namn till bergspredikan.
Mm.
Som är det närmaste evangelierna kommer till någon sorts, inte lagar, men principer.
Mm.
Definitiva principer. Det är intressant att det är just principer som bygger på omdöme snarare än lagliga bud som på Sinai och Mose. Va?
Mm.
Det andra berget är det så kallade förklaringsberget. Mm. När Jesus uppenbarar sin sanna natur för ett par av lärjungarna.
Mm. Men tänk på vad Jesus gör med vattnet under framförallt Johannes evangeliet. Först och då trädde han ner i vattnet och sen upp igen och så är han döpt då.
Mm.
Och då så kommer väl Guds duva eller anden och säger detta är sonen. Mm. Sen det första undret är då vattnet som blir till vin. Men vilket är egentligen det sista undret han gör, förutom då kanske själva uppståndelsen, det är faktiskt att vinet blir till blod i den sista måltiden.
Just det.
Och då är förvandlingen liksom färdig.
Då kan man komma ihåg det där med blodet som vi sa i det programmet. Mm. Som att livet är i blodet. Och livet är, det som översätts med livet är på hebreiska nefesh. Som är egentligen anden.
Mm. Tänk om det är så att det Jesus försöker göra, det här är bara spekulation förstås. Han försöker återställa någonting som på en kosmologisk nivå hade gått fel. Som handlar om olika krafter som egentligen är på ett sätt är bortom människan men också ligger i människan. Han försöker hitta tillbaka till balansen.
Mm.
Och den här strävan efter enhet och balans kan man fortfarande se skymta då i evangelierna.
Just det.
Men man får skärpa blicken på något sätt. Det gör ju honom till en mycket mer radikal figur än vad man liksom...
Det är det jag har haft på känn hela tiden och försökt framhålla på olika sätt. Det är tydligen också den radikaliteten, i synnerhet i den miljön då ju, den lagiska, patriarkala, på många sätt misogyna miljön. Det är den radikaliteten som väcker sån uppståndelse i det här Maria Magdalenas evangelium.
Mm.
Särskilt hos Andreas och Petrus. Och Petrus han attackerar ju direkt det där. Hur skulle han verkligen kunna säga någonting som påstås vara så viktigt till en kvinna? Det kan inte vara sant. Där har det misogyna i sin essens egentligen. Mm.
Men det intressanta med Maria Magdalenas evangelium där, det du citerade, att det är ju en kritik som känns helt samtida.
Ja.
Skulle ju kunna vara skriven idag.
Visst är det fantastiskt.
Det är exakt samma sak.
Ja.
Och det handlar ju om det här med vad en lag är, hur man utvecklas som människa, vad makt är, vad hierarki är.
Mm. Så om vi säger så här då, att i gamla testamentet, i synnerhet i den tidiga historien där med Mose och Javé, så är, om Javé är den manliga principen där, så är det en oerhört dominerande, hierarkisk, toppstyrda auktoritet är frågan om. Som säger att så här ska ni göra, annars straffar jag er, era jävlar.
Mm.
Ungefär. Inte bara ungefär, utan bokstavligen.
Ja.
Och det styr upp saker och ting i en viss riktning. För det finns ju bakom den här våldsamheten finns ju också ett innehåll.
Ja.
Som sen förvaltas vidare i så som det skildras i Gamla testamentet. Och när man kommer fram till profeterna sen, det vill säga det stadium, om vi kallar det för det, när Israel har börjat överge Javé, så är det inte bara Javés aggressiva, auktoritära framtoning, exklusiviteten, hierarkin, intoleransen mot alla andra än de som ingår i hans folk. Det skyddar faktiskt, om man nu man gäller att läsa ordentligt här och inte bara haka upp sig på just det, för det skyddar till för att skydda ett specifikt innehåll, och det innehållet framkommer tydligare och tydligare ju längre fram man kommer i tiden hos profeterna, där det blir, och i psalmerna, många av psalmerna, där det blir tydligt att syftet med den här exklusiviteten är att etablera en gräns inom, och innanför den gränsen, alltså i Israel, det utvalda folket, så ska en annan attityd än den i den tidens Mellanöstern förhärskande, superdominant, manligt dominant, aggressiva, hierarkiska attityden faktiskt främjas. För vad är det profeterna säger och vad är det man hittar i många psalmer? Jo, det är ett försvar av de fattiga och de svaga. Och det är de som alltihop egentligen är till för att stärka och styrka. Och det finns en hög grad av jämlikhet inom det utvalda folket är meningen. Så att all den här aggressiviteten är inte riktad inåt folket, den är riktad utåt. Det är som ett taggigt försvar av en otroligt ömtålig planta, skulle man kunna säga. Mm. Som kanske inte skulle under den tidens förhållande kunnat överlevt överhuvudtaget utan detta taggiga försvar. Så kan man ju tycka vad man vill om det här taggiga försvaret som innebär liksom krig och dödande av andra utanför. Men man kan ändå inte bortse från att vad det är ett försvar av.
Mm. Mm.
Och sätta in det i kontexten av hela historien.
Ja.
Sen.
Och det är kanske så, om man ska ta Bibeln på allvar, så är det faktiskt så man måste läsa Jesus. Det är inte så att Jesus har sett, det är inte så att Jesus har läst hela Gamla testamentet och känner, nej, det här var ju helt fel. Nu ska jag säga hur det egentligen är. Utan det är väl snarare så att han är kunnig om hela den historien, har sett essensen och säger, det här har glömts bort.
Ja.
Och där är han ju bara en i den långa profettraditionen, där profeterna säger samma sak. Ni har fått läran, ni har inte läst ordentligt, ni har inte fattat vad det handlar om egentligen.
Mm.
Det här handlar om egentligen. Och sen har Jesus en sån, han har ju en skicklighet i kommunikationen som gör att det liksom, det är lättare för oss att förstå idag än att läsa Jeremia till exempel.
Ja, ett tidigare stadium åt det hållet, det är ju den här vishetstraditionen som vi pratade om, ja, i förra programmet, som ju faktiskt innebär en sorts skiftande betoning i Gamla testamentet också. Och visheten är kvinnlig princip. Och den här vishetslitteraturen kom ju till under den så kallade hellenistiska perioden, som är en väldigt kosmopolitisk period med mycket blandningar av olika läror och synkretism, och judendomen själv får en annorlunda filosofisk, mystisk prägel. Kabbalatraditionen kommer också där någonstans ursprungligen, börjar utvecklas under den här tiden. Så själva det som då är judendomen, det är skillnad på det gamla Israel och judendomen. Det som då är det som blir är judendomen, så att säga, på Jesu tid, har redan ändrat karaktär. Och vad Jesus då opponerar sig mot tydligt i evangelien, det är ju tendensen att återföra någon sorts fyrkantig lagiskhet à la Moses med massa detaljerade, det är ju det fariseerna står för, en massa detaljerade bud om hur man måste bete sig för att hålla sig ren, andligt ren liksom. Så, och det där tycker han går till överdrift. Samtidigt är det ju fariseerna som representerar den här mera mystiska traditionen. De mera tempelfixerade, kultfixerade, offerfixerade, liksom världslig maktpositionsinnehavande är ju en annan grupp då. Sadduceer och sådana som, och det fanns andra grupper i på den tiden i Palestina som så att det är i Israel, så att det är ett väldigt komplext socialt politiskt fält som Jesus har att operera inom för att föra fram sitt budskap, både om man ser till historien och bakgrunden och de och skrifterna i mosaiska skrifterna och det rent dagspolitiska läget. Mm.
Men kanske är det viktigt att läsa hela Bibeln, alltså se det som en process.
Ja, precis. Det är det vi kommer fram till här.
Precis, för att om vi bara tar fram de tidiga Moseböckerna och förfäras av en blodtörstig Javé, om vi stannar där, då blir det ju ohållbart. Men om det är en del av en utveckling, om det är en del av processen som både sker då världsligt i världen, men också inom människan. Alltså den processen måste vi, tror jag, i alla fall erkänna. För att den som säger att den här Javé är helt förkastlig, den måste inse att Javé inte bara finns i Bibeln utan också finns inom oss själva.
Just det.
Alla bär på den här delen av det mänskliga eller det gudomliga. Alltså det är en del av världen. Det är en del av livet. Och att inte komma överens med den här, att förneka den, det gör att man inte kommer framåt. Mm. Det är snarare tvärtom. Man ska liksom måste bli vän med den. Det är ju det som Moses försöker, eller hur? Han försöker bli vän med kraften.
Ja,
han gör ju det. Som alltså han bygger tabernaklet.
Ja.
Han gör ju och allt det här med blodet och så. Ja, det är ett uttryck i en arkaisk tid som är lite svår att förstå idag, men ambitionen är ju att bli vän med kraften. Utan det här, jag menar det, jag gissar att det här är helt uppenbart för Jesus också. Inte så att han vill stryka de här partierna.
Nej, det skulle ju kunna vara rätta som är bakgrunden till att han säger att han har inte kommit för att avskaffa lagen. Han kommer jag kommer inte ihåg nu plötsligt exakt hur han uttrycker sig. Men han har inte kommit för att avskaffa lagen utan för att fullfölja den i princip. Ja. Vad betyder det då liksom att fullfölja lagen? Jo, det är ju inte lagens bokstav då utan det är ju lagens anda.
Mm.
Alltså vad var meningen med avskiljandet av det utvalda folket? Vad var det egentligen? Jo, det var inte bara att göra dem till något exklusivt folk som skulle kunna vara malliga resten av världshistorien. Mm. Och det framgår ju också i Gamla testamentet att det är inte för att det säger ju Gud till sitt folk gång på gång via profeterna och på andra sätt att ni ska inte vara malliga, ni ska inte tro att ni är någonting.
Nej.
Och det där driver ju Jesus på sätt och vis till sin spets då.
Ja.
Med en sorts otroligt kraftfull ödmjukhet, om man nu kan tänka sig en sån begreppskombination.
Ja. Och jag är helt övertygad om att när man kommit långt i processen så går det att läsa om även de tidigaste historierna med en ny blick.
Mm.
Jag kan bara säga det helt kort att jag läste en bok för något år sedan som verkligen skakade mig i grunden. Den heter Den brinnande busken och skriven av en man som han heter Lev Chile. Och han har då lyckats, hur det nu gick till det vet jag inte. Han är både präst, munk, men han är liksom del av både den ortodoxa kyrkan och den katolska.
Jaha.
Han har någon slags dubbelkompetens där som han lyckats få unik tillgång till.
Det finns ju faktiskt delar av katolska kyrkan som följer den ortodoxa ritualen och liturgin och alltihopa.
Ja, det finns i alla fall det finns små liksom, gränstrakter där man kan få en dubbel blick. Men hans analys då i den här Den brinnande busken handlar framförallt om de mest knepiga partierna i Gamla testamentet. Brinnande busken då, och så handlar det om förstörelsen av Jeriko, och så är det lite salta salmer. Och innan han börjar så tänker man att det här kommer han aldrig få ihop. Det här vet man ju vad det är. Det här är ju liksom hårt och brutalt. Nej, säger han. Nej, 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 nej. Läs på det här sättet. Det här är i grunden, om du ser bortom bokstaven, så är det grunden Guds omsorg med sin skapelse. Guds kärlek till människan som ligger här bakom. Men för att se det så måste man verkligen skärpa blicken. Du måste också ha lärt känna Gud för att kunna se det. Och då blir det ju, plötsligt blir det riktigt radikalt.
Ja, det är också intressant tycker jag. Kommer vi inte att göra något program om Paulus, men det borde vi ha gjort. För som jag ser det så är Paulus mycket mer missuppfattad än han borde vara och förtalad så att säga på felaktiga grunder. Det är många som menar att det är hans fel liksom, att kyrkan blev så patriarkal. Det där tycker jag stämmer inte om man läser honom noggrant egentligen alls. Men det är också han som gång på gång framhåller just anden framför bokstaven. Det vill säga, och det är ju han som generaliserar den här. Alltså det finns mycket esoteriskt hos Platon, Paulus faktiskt. Som det går att få syn på om man läser det på ett visst sätt. Till exempel mot den här bakgrunden vi har sagt nu då, både i det här och förra programmet. Det är ju han som universaliserar det här budskapet också. Det skildras ju både i apostlagärningarna, och han nämner det själv, hur att en kontrovers med Petrus återigen, där Petrus vill hålla det liksom strikt och ganska traditionellt judiskt egentligen. Och hedningarna, de får väl klara sig själva nästan, säger Petrus. Men Paulus argumenterar för att ja, men det här Jesu budskap betyder faktiskt att den här gamla gränsen som Javé då ursprungligen upprätthöll så otroligt våldsamt, den här gamla gränsen finns inte längre. Slut med det. Det är det som är Paulus centrala lära i alla hans brev. Och det kan man ju inte tolka på något annat sätt än positivt skulle jag säga. Och det är också tydligt i alla personer som han nämner och tackar på olika sätt att många av dem är kvinnor. Han måste ha haft en nära relation till många kvinnor som också säkert har, precis som i Jesus fall, finansierat honom.
Mm.
Så det där att Paulus skulle ha varit misogyn, det tycker jag håller inte överhuvudtaget om man verkligen väger de olika sakerna mot varandra här.
Men kan vi inte nu som avslutning på det här avsnittet ändå vidröra frågan då, vad var det som gick fel? Alltså varför försvann den här Maria-traditionen då? Och tidigare när vi har pratat om det här så har vi ju väl använt oss av en ganska enkel historisk skrivning som är lite, som vi ofta hör, som är jo, men i början så fanns det mycket bra i rörelsen kring Jesus, men sen så blev det ju efter 300 år blev statsreligion i Rom. Och då gick det ju inte att ha massa kvinnor med, så då blev det patriarkalt och eländigt och bara massa makt.
Ja.
Men det där, det kanske stämmer till en viss del, men det känns också lite för enkelt alltså. Går det inte att hitta något svar på det mer?
Det är förenklat, men det är förenklat. Absolut är det det, men det är ju någonting som börjar etableras där någon gång, för att när kyrkan blir en del av den världsliga makten och när den världsliga makten är i princip patriarkal, så får den här mera jämlika, balanserade förhållanden mellan det manliga och den kvinnliga införs ändå en skevhet. Sen tycks den skevheten ha ökat med århundradena av olika skäl, i synnerhet i väst, men yttrar sig på andra sätt i öst. Det är alltid svårt det där. Det är så himla olika i öst och väst alltså. Det är väldigt olika i katolska, senare protestantiska och den ortodoxa världen. Det är inte den ortodoxa världen är bättre eller mera jämlik eller något sånt där. Men det yttrar sig på så olika sätt. Ja, det där kan vi inte röja vid. Men det är svårt, jag säger det bara för att det är svårt att generalisera för mycket. Och Maria, alltså Jesu mamma, Jungfru Maria, hon har ju en enormt stark ställning i den tidiga kyrkan. Så på det sättet så har man bibehållit den kvinnliga principen. Egentligen, fast inte så som den borde ha bibehållits, som en sorts gemål.
Nej, precis.
Till den manliga principen.
Nej, exakt. Det är någonting helt...
Om man tänker sig att den manliga principen och den kvinnliga principen motsvaras även här av yin och yang i den taoistiska traditionen, så är ju det en, alla har nog sett den här symbolen, taoistiska centrala symbolen med yin och yang där, som två droppformade delar av en cirkel som ser ut att röra sig dynamiskt i förhållande till varandra. Den ena är svart, den andra är vit. Och i den svarta finns det en vit prick och i den vita finns det en svart prick som säger att de är liksom, går in och ur varandra och kompletterar varandra och är egentligen oskiljaktiga delar av Tao då, som är det ursprungliga ursprunget, outtalbara liksom ursprunget, ofattbara ursprunget rättare sagt. Vad händer då om man gör, det är ju en intim relation, eller hur? Och du har andra intima relationer i andra traditioner, som Isis och Osiris i Egypten, Shiva och Shakti i den indiska traditionen, yin och yang. De är inte jungfruliga, de i relationerna. Så vad händer om du gör den kvinnliga principen till jungfrulig i förhållande till Jesus? Det blir, mm. det är någon, du får en sorts balans.
Ja.
Men den blir på något sätt lite konstig.
Ja. För att i det jungfruliga då, alltså det finns ju två läsningar av
det, ja.
Av då att jungfru Maria blir då gravid utan en man. Det ena är att det skulle vara något just patriarkalt, att det är någon slags sexualfientligt i grunden.
Ja, och det kan man ju säga att den tolkningen har ju manifesterats många gånger.
Jo, absolut. Men sen finns det en annan mer kanske modern tolkning som är, jo, nej, men det här tyder på kvinnans autonomi, förmåga att vara autonom,
mm.
ensam inför Gud,
mm.
utan en man.
Mm.
Men det blir inte heller någon typ av yin och yang symbol.
Nej, det blir det inte riktigt. Däremot får du en annan symbolik som man skulle kunna faktiskt acceptera, som handlar om och säger någonting annat. Nämligen att Maria är modern och Jesus är barnet. Det betyder att du får, som jag har nämnt tidigare, om vi jämför med den egyptiska mytologin, så får du Maria lika med Isis och Jesus är lika med Horus.
Mm.
Och då stämmer det. Och då stämmer det också med det min spekulation tidigare, att ett sätt att metafysiskt tänka sig världens ursprung är att världen föds fram. Det vill säga det är modern som föder fram världen. På sätt och vis är modern skaparen. Och världen är då sonen egentligen. Och det har vi också varit inne på i programmet Barnet, att man skulle kunna tänka på ordet som... Just på det sättet. Så att, och vad betyder allt det här nu då? Det låter ju lite invecklat. Det är att det finns olika metafysiska principer i spel som man kan urskilja och betona och se relationerna emellan på olika sätt. Och det gäller att inte blanda ihop dem. Så när man pratar om ett par som hölls, ett par, en kvinnlig och ett manlig princip som ett par som hölls samman av attraktion, så pratar man om en sak. När man pratar om en manlig och en kvinnlig princip, som där den kvinnliga principen föder den manliga principen egentligen, så pratar man om en annan sak. Och de här är inte oförenliga med varandra. Det är bara olika betoningar eller olika urskiljningar i det totala, så att säga, beroende på vad man vill ha sagt. Men vad som har försvunnit i så fall då i kristendomen är ju att man har, om inte gjort möjligheten att komma i kontakt med i den traditionen direkt via symboliken, så har man omöjliggjort gjort möjligheten att komma i kontakt med den här attraktiva symboliken. Och kom ihåg nu då, apropå anden, vad vi sa där, jag tror jag sa det faktiskt i blodetprogrammet, att det här nefesh kan betyda ande, andning, det livgivande, syret. Det kan också betyda åtrå.
Mm, just det.
Och det, all symbolik som går åt det hållet har försvunnit i kristendomen. Och du frågade innan, så kyrkan alltså, så som den blev. Vad som...
Förutom en åtrå gentemot Gud på
ja,
något sätt.
Ja, men inte mellan man och kvinna.
Nej.
Manlig och kvinnlig princip.
Nej, men där är ju snarare tvärtom.
Dessutom då, som slutkläm, kan det här kanske vara tänkvärt. Du frågade innan, vad var det som gjorde att den här radikaliteten hos Jesus och den kvinnliga principen i form av Maria Magdalena försvann i kyrkan? Det skulle jag föreslå är synligt redan i Nya Testamentet, nämligen i Uppenbarelseboken.
Aha.
Som det var en kontrovers kring när man stadfäste kanon, så verkar den här typen av kontrovers som det här Maria Magdalena evangeliet är ett symptom på, ett tecken på, verkar fortfarande ha varit levande när man stadfäste kanon. Jag kan inte säga, jag undrar om någon vet egentligen hur det här egentligen i detalj yttrade sig, men en möjlighet, ett möjligt tecken på att den kontroversen kanske i en mycket mildare form, inte alls så liksom radikalt urskiljande som i Maria Magdalena evangeliet, men ändå att den fortfarande levde, för att det var en väldig kontrovers kring om huruvida man skulle överhuvudtaget inkludera Uppenbarelseboken i kanon. Till slut så bestämde han sig för att göra det. Men varför var det en kontrovers om den? En möjlighet skulle faktiskt kunna vara, slår det mig, också sett i relation till Paulus, som jag nämnde innan. Jag skulle vilja uppvärdera Paulus och vad han säger. För att Paulus, om man läser Paulus och essensen i hans budskap, så kommer man fram till en sak. Om man läser Uppenbarelseboken och essensen i dess budskap, så kommer man fram till någonting som inte egentligen, tycker jag, stämmer dåligt överens med Paulus. Och det stämmer också väldigt dåligt överens med Jesus, så som vi har tolkat honom här. Och det stämmer extremt dåligt överens med Maria Magdalena. Nämligen, hur gestaltas och framhålls den kvinnliga principen i Uppenbarelseboken? Jo, i form av den babyloniska skökan.
Mm.
Och Maria Magdalena får i den senare kyrkliga traditionen bära skökorollen. Visserligen som omvänd och därför helgon.
Mm.
Men ja, lyssnarna kan själva dra sina egna slutsatser. Det är någonting konstigt med den här plötsligt extremt misogyna Uppenbarelseboken mitt i Nya Testamentet. Eller rättare sagt som avslutning på Nya Testamentet.
Mm.
En annan sak i Uppenbarelseboken, apropå, det stod i Maria Magdalenas evangelium att det var kritik mot den här andliga perfektionen. Föreställningen om en sorts egentligen rationell andlig perfektion. Hur framställs det nya Jerusalem? Den nya världen? Den nya skapelsen, rättare sagt, i Uppenbarelseboken? Jo, som ett geometriskt perfekt kristallin struktur.
Mm. Just det. Och det är ingenting som Jesus egentligen talar om.
Alls.
Nej.
Så det är faktiskt ganska mycket i en grund och botten bokstavlig läsning av Bibeln som stödjer den här tesen vi har liksom spekulerat oss fram till.
Just det.
Här, vilket är ganska hisnande för mig faktiskt. För jag har inte sett själv det här vi har kommit fram till de senaste två programmen så tydligt tidigare. Intressant.
Du har hört ett avsnitt i serien Myter och mysterier. Det här programmet är finansierat med hjälp av crowdfunding. Vi skulle avslutningsvis särskilt vilja tacka några av våra viktigaste donatorer som är
Axel Bolin på Atlas Balans,
Henrik Revenäs
och Frihetsförmedlingen, Sveriges största förmedlare av frihet.
Tillsammans med 315 andra givare har ni gjort det möjligt för oss att göra de här programmen.
Stort, stort